Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Och då målar vi om väggarna taget. Så att det blir helt enkelt. Fast bara skulle byta kök.
Jag gissar att detta är 260 kvadrat.
235 tror jag.
235, ja.
Det är väl den tavlan där, den har min yngste son gjort. Han är väldigt duktig.
Är han det?
Han har börjat måla nu mer på senare år.
Det är ganska härliga kvarter här omkring, ja. Är det inte det?
Det är fint.
Det är liksom...
Och så kombinerar man allt in till stan.
Ja, och det är lugnt och så. Och din fru, hon är inte här nu, nej. Hon är i Malmö.
Hon är i Malmö.
Ja. Vet du, Kristin?
Kristin,
ja.
Men det är hon som har gjort inredningen här.
Du, hon verkar ganska duktig.
Ja, det är hennes specialintresse.
Det är det, va?
Ja, ja, hon är väldigt duktig.
Vi drar igång direkt. Okay.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Du lyssnar på en podd. Podden heter Marknaden. Jag heter Helene Rothstein. Och var är jag nu någonstans?
Du är hos Dan Olofsson i hans lägenhet i Stockholm.
Och den här lägenheten har ni haft 235 kvadrat är den. Ja. Det är som en sån... Vad kan den vara byggd? Antingen jättesent 1800-tal eller börja på 1900-talet?
Ja, början på 1900-talet.
Ja. Och det är en våning, en klassisk våning får man säga, sekelskiftesvåning.
Ja, det är det.
Vi sågs ju, du och jag, på Malmö Börssällskap.
Ja.
Då hörde jag dig säga att du lutade över till Rune Andersson. Och så sa du, vi har flera saker gemensamt. Vad sa du för någonting?
Jag gjorde den reflektionen. För Rune är ju en av Sveriges mest framgångsrika företagare. Och då råkade det vara så att han är väg- och vattenbyggare, som jag är. Han gick till Chalmers, jag gick på Lunds tekniska högskola. Han har varit gift med samma fru hela sitt liv. Han har 3 barn. Han har 9 barnbarn, jag röker ha 10. Han startade sitt företag 1986, och det gjorde jag också.
Och det är båda familjeföretag?
Och båda är familjeföretagare. Och båda har vi våra söner som nu är på väg om.
Så du har Danir. Tidigare så var det så att din son Johan och Rune Andersson har också en son som heter Johan.
Ja, och, ja, det tänkte jag inte på.
Och tidigare så var din Johan vd för familjekoncernen och du var ordförande. Nu är han ordförande. Ja. Och vad är din roll?
Nej, men jag flyter ovanpå. Men jag har ju varit i den här branschen i alla mina yrkesår, så jag kan det rätt bra. Men jag är med och håller dialogen med de tyngre vd-arna. Och så att jag följer det rätt så väl utan att lägga mig i massa operativa detaljer.
Du refereras ofta till IT-miljardären. Vad säger du om det epitetet?
Nej, jag gillar det inte. Entreprenör kallar jag mig.
Men om vi säger då, du är IT-entreprenör. Framförallt en sak som jag tänkte på, om jag skulle sätta ett epitet på dig och jag skulle kanske jobba på kvällspressen, då kanske jag hade kallat dig konsultkungen.
Ja, det är... Jag har jobbat i konsultbranschen hela mitt liv. Jag började direkt efter i Lund, 74. jobbat som konsult i ett antal år, jobbat mig på vägen upp, så att jag brukar säga så att håller man sig till en bransch och är något bättre än genomsnittet så överlever man. Så att jag har blivit med min läst och byggt nu under snart 50 år. Men de första 12 åren var jag anställd. Jobbat som konsult själv ett antal år och sen projektledare, gruppchef. Och sen jobbade jag företagsledningen på det varande Skandia Konsult. Så att jag lärde mig både konsultarbetet och att leda konsultbolag. Det är egentligen min profession.
Och sen så startade du då Sigma som blev det stora.
Ja, vi startade 86.
Du var inte jätteung, du hade ju redan hunnit jobba lite grann, så du hade ju också bevisat. Du var liksom inte en nybliven entreprenör som skulle testa för du kunde konsulta ungefär inom IT-branschen, utan du hade hållit på en hel del tidigare.
Ja, jag hade jobbat då 12 år, vilket var bra, för då lärde man sig yrket i lite större företag. Men när jag gick ut i Lund, då var det en annan tid. Alltså vi funderade ju aldrig på att vi skulle starta eget och sånt där. Utan vi skulle ha ett intressant jobb på något större företag eller någon myndighet. Så det var ju först kanske en 10 år senare som jag insåg att det här med frihet är väldigt viktigt. För att pröva sina vingar och se hur långt de bär. Så att det var ju först 12 år efter som vi då startade verksamheten. Som då hette Sapia. Så namnade jag det till Sigma. 94.
Och tanken var ju att ni skulle börsnoteras i början på 90-talet.
Ja.
Så blev det inte. Vad var det som hände?
Vi startade 86 och det gick väldigt bra. Jag byggde upp den tekniska konsultsidan, men sen blev jag koncernchef alltihop. Och då skulle vi notera det våren 90. Men då var det bankstrejk, så vår fondkommissionär sa att vänta till efter sommaren, för man behöver bankerna med sig för alla transaktioner och så. Så det följde vi det rådet, och 3 augusti tror jag det var, så gick Saddam in i Kuwait. Och sen fick vi ju en nedgång, vi började med Nyckeln hösten 90, fastighetsfinansbolag. Och sen kom ju en finanskris som var rätt tuff. Så att det gjorde att vi hade köpt ett antal bolag där jag skulle notera bolaget, dra in kapital, starka balansräkningen. Men när vi kom in i hösten 90, då gick det inte noterande bolag, för hela marknaden var på väg ner. Så vi fick genomleva den här besvärliga lågkonjunkturen med en relativt sett svag kapitalbas. Så det var en tuff tid, men också lärorik. Och det gjorde i sin tur att jag hösten 92, då var Carl Bildt statsminister och vi hade 500% ränta en vecka.
Så det var tack vare Bengt Dennis.
Ja, det var Bengt Dennis, han var riksbankschef då. Men i den värsta nedgången så lyckades jag göra mitt livsaffär. Så att jag gjorde en lösning så att jag kunde köpa ut den delen som jag själv hade byggt upp. Alltså den tekniska konsultdelen. Men det gick inte att finansiera någonting då. Så att då gjorde vi ett optionsavtal istället. Så att jag fick rätt att köpa ut det här inom en 3-årsperiod. Sen är det så i affärer att det är alltid bättre att ha lite tur än otur. Och jag råkar ha tur. Så att ett par månader senare så devalverades kronan över 20%. Vilket i sin tur gjorde, alltså november 92. Och sen drog exportindustrin igång som följde det. Vilket gjorde att jag sen i december 93 kunde köpa ut Sapia Teknik, som jag sen namnändrade till Sigma. Och det var mitt livsaffär, för då hade jag ju ett eget verktyg att kunna bygga ifrån. Jag var den 400 anställda då.
Men du blev också ganska skuldsatt där precis innan. Du med 15 miljoner i skuld och så vidare. Ja. Hur tog du dig ur det?
Nej, det var ju rätt så tufft, för att i den lågkonjunkturen, vi hade köpt aktier då i Sapia, väl dessutom byggt ett nytt hus i Malmö. Och det som då hände var ju att gick ju alla värdena ner. Så att jag satt med
Vilket år är detta exakt?
Ja, det är då alltså på 92, va? Men de började gå ner hösten 90, 91 var rätt tufft och gick ner i 92. Det var först i med devalveringen, sen november 92 som det vände. Så att mina värden på aktierna gick ju ner kraftigt. Så att när du kommer in då i 92, 93 så satt jag med 20 miljoner i skuld. Kanske 7 miljoner i tillgångar.
Och 21, ja.
Ja, och det är ju så stort belopp så du kan liksom inte amortera av det med en normal lön. Det var ju höga skatter också på den tiden. Så att hade bolaget inte överlevt det läget så det är klart att då hade jag som koncernchef också förlorat mitt jobb. Och privatekonomin var ju utsatt. Så hade man kanske fått leva på existensminimum. Men jag lyckades vända det genom att då köpa ut bolaget och sen kunde jag amortera mina skulder ganska snabbt.
Och du fick också hjälp utav vänner.
Ja.
Vilka vänner var detta som hjälpte dig?
Nej, men i det läget så har man... Alltså, om man bygger upp relationer och har förtroende och folk litar på en. I det läget så skulle vi... Jag hade ju inga pengar privat för jag var skuldsatt. Men lyckades då få låna av ett antal kamrater i en blanco.
Vilka är det? Eller kan man säga det?
Ja, jag vet inte om jag vill namnge dem. Kanske jag missar någon också. Men det är väldigt goda kamrater som jag uppskattar väldigt mycket som ställde upp. Och sen fick de tillbaka sina pengar. Och sen fick jag med mig ECB och finansiera rörelsen i bolaget.
Hur hade du blivit så skuldsatt från början?
Nej, men vi startade ju 86 och då köpte jag ju aktier och konvertibler. För jag insåg ju vid den tiden att det här, även om jag var tekniker, så insåg jag ju med det skattesystemet vi hade så kunde man ju aldrig skapa något överskott med lön. Utan fick du en bra lön så det är klart att du kunde kanske göra en extra utlandsresa med familjen, köpa något bättre vin och så vidare, men du kunde aldrig bygga upp något kapital. Så kapital kunde du bygga upp om du då hade en aktiepost i ett bolag som gick på. Så jag köpte ju på mig aktier och konvertibler. Och de utvecklades ju väldigt bra. Jag minns våren 90 när vi skulle notera så tror jag de var värda över 40 miljoner. Så att jag tyckte min ekonomi var schysst. Sen kom då en nedgång. Och jag har dratt den erfarenheten faktiskt att de i landet som har skapat en betydande förmögenhet från scratch själva, det är skillnad på ärvda förmögenheter. I stort sett de flesta av dem har varit konkursmässiga någon gång, men lyckats ta sig ur det.
Vilka tänker du på till exempel?
Nej, men jag menar du har bröderna Paulsson, för att ta ett exempel. Och min gamla kamrat Mats Sundqvist. Och, ja, det finns många... Jag vill inte lista upp alla, men det är så att har du inget kapital så måste du någonstans i början ta en betydande risk. För gör du inte det så kan du aldrig skapa något kapital. Och jag tog en betydande risk. Nu blev det stolpe in istället för stolpe ut. Sen kan man ju säga, har du sen byggt upp en förmögenhet? Alltså en del fortsätter ju om de vinner första rundan där, och sen fortsätter att spela ett kvittade dubbelt. Men rent statistiskt så leder ju kvitter och dubbelt alltid till förlust i slutändan. Det är bara en fråga om det. Så klart att när du byggt upp en förmögenhet, och speciellt också om du har många anställda, så måste du dra ner din riskexponering. Jag menar, idag har vi då 11,500 anställda och i princip skuldfria i koncernen. Och det tycker jag är ansvarsfullt, för du har ansvar för oerhört många familjers försörjning och så vidare. Då kan du inte, för att tjäna en extra krona tycker jag, köra väldigt hög belåning. För vi vet ju alla att det går upp och ner.
För det tänkte jag också på som en likhet, du vet jag inte, när vi pratar här om Rune Andersson, att de har nästan inga... Melby Gård just idag, så som det ser ut nu, det är nästan utan skulder. Ni har inte heller några närmare skulder. Det är alltså medvetet från din, eller från er sida?
Det är medvetet, för att värdet av att tjäna en extra krona är relativt sett litet. Men värdet av att förlora hela företaget och betydelsen av det är ju jättestort. Och då kan man inte dra på sig för stora finansiella risker, tycker jag. Därför växer vi ju primärt organiskt istället, vilket är det bästa och billiga, för att bygga ju kulturen samtidigt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Ni växer organiskt, men det är ändå 4 plattformar i huvudsak. 4 konsultplattformar kan man väl säga. 13 miljarder någonting landar ni på i år i omsättning, va? Eller?
Mm. Ja, 12,6-12,7 är väl prognosen nu. Mm. Och det gör ju att vi har växt med 30% i år, trots den här storleken. I stort sett organiskt. Det finns inte ett bolag i branschen som ligger i närheten. Och det där kan vi göra under radarn, för vi är inte noterade. Ingen följer oss på det viset som man gör på noterade bolag. Så att vi kan fokusera på vår egen rörelse, se till att göra bra jobb åt kunderna och fortsätta att växa.
Och de här 4 plattformarna, det är också en av de delarna, det är ju också gamla Polia, eller hur? Vilka är det mera?
Ja, det är gamla Polia som vi... Det var ju också så, det la vi det budet slutet på juli 2020. Och det var för att vi var skolfria. För då var det ju rätt så tufft. Pandemin kom ju på våren. Så det är ingen visst. Alla var ju väldigt osäkra och så vidare. Så att har du lite skuldsättning så kan du göra affärer i lågkonjunktur. Så att vi köpte då en betydande post i det bolaget. Som nu är namngivet i Pion. Ja, så det är ju Sigma som är en drygt 5000 anställda. I olika dotterbolag. Och så är det Nexo som är ungefär 3000 anställda. Och så är det A-Society som är ett mäklarbolag som managerar underkonsulter.
Om vi säger då att det hela konsultbranschen, när du då börjar 74 från början, det här var ju före då du startade eget bolag. Men då är det är ju ändå hela tiden, kan man säga, samma nisch ganska mycket.
Ja, det är det. Och då lär man sig den och du får ett kontaktnät i den branschen. Det jag tyckte var bra. För att det är i och med att du växer och det kommer in nya människor, så det är hela tiden en dynamik i bolaget. Det kommer in många nya människor som är engagerade.
Vad gjorde du som konsult då när du började?
Nej, när jag började 74 då började jag på det som idag heter Sweco. VVB heter det då. Och då var jag liksom den... Så jag var duktig på matematik i högskolan. Så jag var en sån här teknisk beräkningsnörd Så jag har hållit på mycket med beräkningar, hållfasthet och mycket annat. Så att jag var en teknisk konsult med skygglapparna på och oerhört road av det här med tekniken och kvalificerade beräkningar och så vidare. Sen var ju bolagen rätt hierarkiska på den tiden, så det var ju de seniora cheferna som skötte kundkontakter. Vi unga ingenjörer utförde jobben.
Ni satt och räknade?
Ja, vi satt och räknade. Men sen efter några år så kom jag ihåg att ut och träffa en kund. Lyssna på kundens problem. Hade ett antal tankar på en lösning. Fick ett litet uppdrag, kanske 5000 kronor. Kom tillbaka efter en vecka. Leverera en lösning som kunden gillar och fick ett nytt uppdrag. Det öppnade unge ingenjör Olofssons ögon för glädjen och stimulansen i kundkontakt och att sälja. För det kan ofta vara en brist i tekniska företag. Man är så fokuserad på sin teknik så man lyssnar inte på kunden. Så det ändrade min bana lite grann. Och sen kom jag mer in på begruppchef, kom in på företagsledning. Och hade det inte men annat hade jag ju fortsatt med att vara en duktig tekniker och räkna. Och jag var road av det, så att det var inga problem så. Va? Men det där öppnar ju andra möjligheter och öppnar andra ögon.
När man då sitter i toppen av konsultbolag eller betraktar det utifrån, kan du säga någonting om nyckeltal? Om du skulle titta på ett konsultbolag, vad ska nyckeltalen vara? Beläggningsgrad och så vidare. Kan du ge några sådana siffror?
Nej, men det är rätt. Beläggningen är ju vårt viktigaste nyckeltal. Så att det gäller ju att hålla en hög beläggning. Och det är klart att då gäller det att ha kunder som också köper kontinuerligt. Och vi jobbar mycket att de stora kunderna i Ericsson och Volvo, de här, de har ju kontinuerlig produktutveckling, forskning och utveckling. Och då rullar det på. Men det de också har, det är ett par andra saker. De har ju ofta de mest kvalificerade projekten teknikmässigt. Det är avancerad teknik. Och det gör ju att genom att vi har konsulter med de projekten så utvecklas vi har konsulter också tekniskt. Vilket är positivt. Och en annan sak som också är positiv för oss, det är ju att de är ju väldigt professionella organisationer som ställer hårda krav. Men det visar ju vår organisation. Så att kunderna gör en väldigt god nytta i att hålla oss alerta och stå på tårna. Och det är också det värdet att jag är väldigt försiktig att gå in i produktbolag. Ska du tjäna riktigt stora pengar så ska du göra det, va? Men det är kanske bara en av 10 som utvecklas väl.
Vad menar du produktbolag?
Det är alltså bolag som har egna produkter som vi säljer. Alltså vi har i princip inga egna produkter.
Ja, ja. Mm.
Utan vi utvecklar ju kundernas produkter.
Ja, ja, ja. Mm.
Så kunderna får ju ta risken på produkterna. Alltså misslyckas en produkt hos kunden så jobbar vi ju på nästa produkt. Så att den risken slipper vi. Och andra sidan så har vi inte den där stora upsiden när en produkt lyckas. Det får kunden ta det. Så att Och sen förändras ju kundernas efterfrågan. Så, menar, det vi ska göra det är att vi ska jobba hårt, vi ska vara service-minded med kunderna. Och sen ska vi följa kundernas förändrade behov av kompetens. För det ändras hela tiden över tid. Och då ska vi väl göra det. Och gör vi det så är vi med i utvecklingen. Så det är inte så mycket att vi sitter hemma på kammaren och funderar själv. Vad ska vi satsa på nu kommande 5 år? Utan vi ska satsa på det som kunderna satsar på. Det gör det enklare för oss att driva vår verksamhet. Men sen måste vi driva det effektivt, för att de stora kunderna har ju väldigt effektiva inköpsavdelningar. De är duktiga på att skruva priserna. Och då måste vi i sin tur ha en väldigt trimmad, effektiv organisation. Hålla ner vår överhead och så vidare, för att vi ska få lönsamhet i det. Så att, men jag tycker samtidigt det är roligt med de här stora kunderna, för att de investerar miljarder i forskning och utveckling och har intressanta projekt och kontinuitet i verksamheten. Och Sverige har ju väldigt framgångsrika stora exportföretag. Det är ju en drivkraft i vår ekonomi. Vi har kanske för lite, alltså man brukar ju likna Sveriges näringslivsstruktur med timglas. Vi har stora företag som är små, men väldigt få medelstora företag. Medan Tyskland exempelvis har väldigt många medelstora företag. Och det tror jag rätt mycket borde på det skattesystem vi hade för några decennier sedan. Där enda utvägen från mindre företagare var att sälja det och sikta upp till min stora. Nu har vi, tycker jag, ett väldigt bra skattesystem för svenska företagare. Men vi har ingen förmögenhetsskatt, ingen gåvoskatt, ingen arvsskatt, 20% bolagsskatt. Man betalar kanske 20-25% skatt på det i utdelningar. Men jag menar, man måste betala skatt, för samhället måste gå runt. Så att vi har mycket bättre skattesystem idag än USA, Frankrike, Tyskland. Medan vi för 30 år sedan hade ett mycket sämre skattesystem. Och det har bidragit positivt till Sveriges utveckling. För det är trots allt näringslivet som genererar resurserna. Så att vi sen kan ha en bra offentlig sektor.
Det finns ju de som menar att vi har väldigt låg skatt på kapital och alldeles för hög skatt på arbete. Vad säger du om det?
Ja, men alltså, det är ju så i företagen, så är det ju så att kapitalet återinvesteras ju. Alltså, den offentliga sektorns kapital går ju ofta som regel till konsumtion. Alltså, omsorg och mycket annat. Det är inte så mycket investeringar. Men företagen återinvesterar ju sitt kapital. Investerar i nya produkter. Investerar i tillväxt. Så att, det är faktiskt en rätt positiv cykel på det viset. Och jag menar, om vi skulle införa förmögenhetsskatt som vi hade förr i tiden. Det var ju så att man kunde inte klara ett generationsskifte. Så därför flyttade ju Rausings och Kamprad och så vidare utomhus. Så skulle vi i någon sorts allmän tro att förmögenhetsskatt ökar välståndet, införa det igen. Det enda som händer, det är ju att kapital flyttar utomlands. Och idag finns det ingen som helst anledning från svensk företagare, tycker jag, att flytta utomlands. Betalningsskatt vi har i Sverige, det är bra. Driv verksamheten här. Det är ett väldigt bra land för att ha bas för sin verksamhet. Och vi har ändå verksamhet i 25 länder. Vi skulle kunna flytta huvudkontoret varför något som helst. Men jag tycker Sverige är ett bra land att driva företag i.
Men jag tycker ändå, jag har hört dig säga att du tycker man skulle ta bort skatten på låginkomsttagare eller något sånt där. Har du inte sagt något sånt?
Ja, jo, men alltså, jag tycker det är fel att om man har en inkomst på 15, 18, 20 tusen att man ska betala skatt. Det tycker jag, för de människorna behöver den inkomsten. Det tycker jag inte samhället ska sno pengarna av dem. Utan ha låg skatt, det tror jag så att säga gör att människor försörjer sig bättre. Man behöver inte packa ihop lönekurvan så mycket. Eller, ja, lönekurvan då, va? För då kan man även på lägre inkomst få mycket mer pengar över efter skatt. Och då blir deras... det de kostar blir de mer konkurrenskraftigt, vilket ger mer jobb.
Vi återkommer till det lite grann med samhället. Men jag tänkte bara tillbaka till hur man ska tänka som konsult. Förstår jag rätt också hur du har tänkt att cut the tail. Alltså man ska inte ha så små kunder. Du ska vara bland de bästa, största kunderna. Då har du mer långsiktiga projekt, mer pengar, mer... Alltså, ja. Det är där man ska hänga med dem helt enkelt.
Ja, det tror jag i grunden. Men det hindrar ju inte att, jag menar, vi har säkert 2 500 kunder idag, va? Att det finns många mindre bolag som är oerhört intressanta. Men du måste ha volymerna. Alltså, jag tänker så här också att ska du bygga en verksamhet med volym i, så ska du jobba i konsultnäringen där du kan göra... lite slarvigt uttryck i industri och det hela. Det finns vissa konsultnischer, arkitekter, managementkonsulter, reklambyråer och så vidare. De är ju ofta beroende av någon enstaka guru som liksom drar in alla jobbet och rätt personfixerar kring det. Ingenjörer är väldigt bra för att de roar sin teknik som jag var. Du kan bygga, de är teamworkare, kan bygga stora team och du kan få upp en stor volym. Så därför försöker jag hålla mig ifrån de nischer som jag nämnde innan. För du kan inte bygga volymer där. Och dessutom tycker jag att de ska vara partnerägda. Den typen av företag.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Du sa precis att ni inte är på börsen, men ni har ju varit på börsen. Ja. Hur kan du berätta lite om när ni skulle noteras i början, liksom, i början på 90-talet och det blev senare lagt tills när då?
Nej, men sen köpte jag ut det som det blev Sigma 93 var det, december 93. Men sen var det, alltså börsen är ju bra om du har så pass bra tillväxtmöjligheter så att du inte kan självfinansiera det. För då kan du notera dig på börsen, dra in kapital och sen driva tillväxt. Det gjorde vi i februari 97. Det gjorde jag, och dessutom kan du använda aktien som betalningsmedel och köpa bolag. Så att börsen är bra i vissa situationer. Men kan man sen självfinansiera sin verksamhet så tycker jag det är långsiktigt det bästa. Och kan du sen driva vidare till nästa generation så skapar det en... Alltså det är en identitet, ett värde i livet som inte går att beskriva. Ungefär som din familj som du också har långsiktigt. Nu är jag 72 år och man värdesätter detta allt mer. De här långsiktiga grejerna som betyder någonting i livet. När jag gjorde mitt livs affär, det var ju då december 93 när jag köpte ut Sapia Teknik. När jag skrev på det avtalet 23 september.
December,
ja. 93.
Ja.
Alltså, den dagen gick jag för att ha en förmögenhet på minus 15 miljoner på förmiddagen till plus 60 på eftermiddagen.
60 miljoner.
Ja, alltså för bolaget tjänade jag då 10 miljoner. Då. Och jag hade gjort avtal, det var att lösa ut ett avtal som jag hade gjort tidigare. Det kände jag när jag signerade pappret. Detta är mitt livs affär. För då fick jag ett verktyg att bygga själv med. Sen noterade vi det. Det gick det fortsatt gick bra. Februari 97 noterade vi Sigma. Som då faktiskt var den mest övertecknade emissionen någonsin. Den övertecknades över 40 gånger. Och jag ville hålla ner värderingen. För att rätt många anställda skulle köpa aktier och så vidare. Så jag tror vi hade ett IPO-värde 400 miljoner. Sen var det värt 800 månader senare så fortsatte upp. Men sen när vi kom fram till år 2000, då blev det ju helt orimligt med PE50 och så vidare. IT-bubblan. Men vi klarade det rätt så bra för att vi var inte med i den här värsta bubblan. Vi kallade oss själv hardworking guys. Alltså vi var de som stod med benen i mylan och jobbade hårt åt våra kunder. Så att vi överlevde den där.
Ja, ja, just det. Ni var inte sådär att det här kommer hända sen, utan ni liksom... Nej, just det. Det har alltid varit arbete helt enkelt i botten.
Ja, vi är hardworking guys. Så gör du bra jobb åt kunderna så överlever du. Det är liksom vårt fokus.
Och när bestämde du dig och varför för att köpa utifrån börsen?
Nej, men sen gick utvecklingen vidare och kommer du fram då till 2012-2013 så hade vi gjort affärer med aktier. Så vet jag, ägandet är 28%, det är precis största ägare. Men sen hade det gått lite i stå, det var inte någon särskild tillväxt. Men sen hade vi ju då sålt en annan dotterkoncern 2012 till dåvarande ÅF, nuvarande Afri. Och det är klart att då fick man ju cash som man inte hade haft egentligen så mycket av tidigare. Och det gav ju i sin tur möjligheter sen att lägga ett bud på Sigma. Som vi gjorde då våren för sommaren 2013. Och då omsatte Sigma en 1,3 miljarder. Och idag omsätter det 10 gånger mer. Så det har varit en fantastisk resa nu under 10 år. 9-10 år.
Vad köpte ni ut för
förresten? Ja, det var... Marknadsvärdet var, tror jag, om jag minns rätt, drygt 400 miljoner.
Sen fick igen? Alltså,
ja, det var 400 miljoner. Ja, men vi hade sålt av några grejer innan.
Ja.
Så att det var ju andra grejer som hade större värde. Så jag tror det var 550 kanske. Ja, det var den storleksordningen i varje fall. Men sen på börsen är det svårt för att... Alltså ledningarna är ju oerhört viktiga i ett bolag. Men sitter du på börsen så de här institutionerna som sitter i nomineringskommittéer och annat... Alltså deras stora intresse är ju att vdn får inte tjäna för mycket i förhållande till de anställda. Det är ju en fråga. Men jag säger tvärtom, Om nu ledningen gör det viktiga jobbet i ett bolag, alltså har du en bra ledning, får du ett bra bolag, varför ska du ägaren ha 100% av upsiden och ledningen är ingenting mer än lön? Och så därför införde vi ett koncept att ledningarna blir delägare i bolaget. Och är det ett bolag som tjänar pengar så måste du köpa in det på marknadspris. Och det är inte så många människor idag som har kapital över ett antal miljoner cash. Så att då, och bolaget får inte lov att låna ut pengar. Men därmed får jag som privatperson låna ut pengar till de här vd:arna. Och jag är ju inte en bank på det viset, så att jag jagar dem så fort om värdet skulle vara lägre. Utan vi ser det här långsiktigt. Så att därför har vi infört ett system så att ledningarna äger kanske 15% i dotterbolagen. Och det har varit oerhört framgångsrikt. Och då har jag sagt till dem att kör du samma business som 5 år så är du värt lika mycket. Och då har du inte skapat någonting. Men kan du ha en tillväxt? Alltså har du 25% tillväxt i 10 år så är värdet 9 gånger. Alltså har man det i huvudet så inser man att driver du långsiktigt tillväxt skapar du stora värden. Och ser du på de stora förmögenheterna i Sverige med familjen Persson i H&M och Kampan. Alltså det de har gjort är att man driver tillväxt över decennier. Och det skapar mycket över tid.
Och då har, om någon vd inte har haft de pengarna, då har du lånat ut de pengarna helt enkelt?
Ja. Och sen får de betala tillbaka dem kanske med häften och utdelningarna de får. Så båda de andra häften. Och sen så, ja, sen får de båda det ägandet så länge de vill. Och det gör ju också att vi har ju väldigt lite avhopp på vd och så vidare. Och de känner ju också att det är en fair deal. För att känner de liksom, ska de jobba och slita och sen ska ägarna 100%. Vilket alla de som kritiserar att vd ägar för mycket, de säger egentligen, men så långt har de inte tänkt, att ägarna ska ha 100%. Vd:arna ska inte ha någonting av värdeökningen, vilket jag tycker är fel. För att min erfarenhet är, och vi kör ju verksamhet, vi har ju en 120 rörelsedrivande bolag. Och min erfarenhet är, har du en bra ledning får du ett bra bolag. Och då måste man honorera ledningarna. Sen ska man honorera de anställda också. Men det här är viktigt. Och den allmänna debatten har inte riktigt förstått det här. Det är mer in i företagskretsen man förstår det. Men
du menar också, anledningen till att ni köpte ut det, det var för att återigen så var det lite för att friheten är större utanför börsen. Fattar jag?
Du har större frihet och kan göra bra grejer åt det. Du kan driva tillväxt tycker jag bättre. Sen det här också att, jag menar, Johan var ju med i verksamheten då, alltså du kan driva ett familjebolag. Det tycker jag är den allra finaste företagsformen. Och så kan du driva det vidare till nästa generation och så vidare. Så det är ju sådana här saker också som spelar in.
Din bästa affär då, det är dagen före julafton 1993.
Ja.
Din näst bästa affär, eller din bästa affär i pengar mätt, vilken är det?
Ja, jag kan säga en väldigt lysande affär. Jag vet inte om det är den bästa, men i den vevan då, alltså 2013, så hade ju Sony övertaget 100% i Sony Ericsson Mobile. Så de ägde det 100%. Då skulle de flytta stor del av utvecklingen till Tokyo. Och de anställda i Lund ville inte flytta till Tokyo. Så då fanns där ett antal väldigt duktiga ingenjörer. Egentligen var det Ericssons kärnkompetens i Lund som har betytt oerhört mycket för hela den mobila. Alltså det Ericsson har gjort för Sverige är svårt att underskatta. Hela liksom den mobila digitala utvecklingen. Så de hade ju oerhört duktiga ingenjörer som då inte ville flytta till Tokyo. Och då var ju alternativ att säga upp dem. Eller om man hittar någon tagare för det. Och då hade jag en diskussion. Och det är klart att det där är lite tufft, för att det här är ju vårt duktiga ingenjör. Men de har bara en enda kund. Och det är Sony, internt. Och den kunden ska avveckla. Och jag vet av erfarenhet att det tar tid att bygga upp en kundbas. Du får ett litet jobb, du ska göra ett bra jobb och så får lite större jobb. Och så över tid bygger du upp en kundbas. Men har du inga kunder? Och det var 180 man då som det var frågan om. Så det var ett risktagande. Och jag vet, jag flög över till Tokyo och förhandlade med Sonys finanschef. Och vi gjorde en lösning som blev väldigt bra. Vi fick med oss en pengapåse och lite annat, för att deras alternativkostnad var ju att ta en uppsägningskostnad. Så med den här lösningen så slapp de ju näsan av att säga upp en massa människor. Och det blev sen Sigma Connectivity. Och de människorna som jobbar där har gjort ett fantastiskt jobb. Bolaget är idag 600 anställda. De omsätter över 1 miljard. Halva volymen i USA. Stora techföretagen som kunder gör stora projekt. Det är en success story det de har uträttat.
Var det du som fattat? Här står liksom nästan 200 personer som kan väldigt mycket.
Ja.
Och som gillar liksom att jobba. Var det du som fattade det direkt, eller fick du hjälp om man säger så?
Nej, det fattade jag nog. Men de var ju ute och sökte ägare. Men andra intressenter inser nog att det var en väldigt stor risk, eftersom de inte hade några kunder. Men jag såg ju samtidigt att de var ju så tekniskt, det var ju världsledande kompetens. Så att jag såg en oerhört potential i det. Och kan du sen göra en förhandling så att du får med dig en buffert? För att det är ju så, och den bufferten behövdes också. Innan du så här, det tog ett par år innan den här kundbasen var uppbyggd. Men jag trodde att det var möjligt, men jag visste ju inte va. Jag brukar säga i företagsvärlden ibland att tro går före vetande. För du har inte svaren. Utan baserat på din samlade erfarenhet så får du komma till någonting som du tror på. Och sen får du köra. Och sen får du svaren i efterhand. Och det är klart att det inte alltid som går bra. Men i det här fallet så gick det oerhört bra.
Vad har du för relation till pengar sådär, generellt? Nu, liksom, eller vad hade du då? Eller, ja. Du ville ändå få ett kapital ju.
Ja, men pengar för mig ska skapa ett oberoende, frihet. Frihet tycker jag är oerhört viktigt för människor. Att de kan ta sina egna beslut. Jag identifierar mig själv som en självägande bonde. Alltså, jag driver min rörelse på egen torva och kan försörja min familj. Det är ett oberoende, och det har varit oerhört viktigt för Sverige. Alltså Sverige har ju haft självägande bönder i många, många hundra år. Medan man ute i Europa har haft feodala system och icke självägande bönder i slavar i Ryssland. Så det här att vi har haft självägande bönder i Sverige har varit oerhört viktigt. För de kan ta sina egna beslut. Medan människor i de stora systemen, både offentliga sektorn och kanske även stora företag, är så inlåsta för att liksom inte tycka vad de vill, för de ska rätta in sig i ledet vad politikerna säger eller någon annan säger. Men självägande bonden kan göra och tycka som man vill. Och det har varit oerhört viktigt för Sveriges utveckling. Och därför var det så att när de här löntagarfonderna kom, det var ju två personer som tycker jag det som gjorde att vi inte fick löntagarfonder. Det var Kurt Nicolin som då var på Svenskt Näringsliv, arbetsgivarföreningen. Och så var det bonden Torbjörn Fälldin. För han var liten egenföretagare. Han drev sin gård och hade sina få. Och han insåg hur det var att driva ett eget företag. Och det var en del direktörer i storbolagen som egentligen ville äga sig själv och inte ville ha några ägare som tyckte det här med fonder kanske var bra. Så att han insåg det, och det är klart att om vi hade fått en utveckling där facket ägt Svenskt Näringsliv, det hade varit en katastrof. Alltså det är den kompetens att driva och äga företag. Och sen ska då facket sitta på två stolar och förhandla löner med sig själv. Det är liksom en tankemässigt en omöjlig. Facket ska driva sina intressen och ta var de anställdas intresse. Va? Men ska facket både äga företagen och företräda de anställda i löneförhandlingarna? Det är en omöjlighet. För vilket intresse ska de prioritera? Så därför är det bra det här med att man har lite motstående kraft. Så att det är friheten för människor är oerhört viktig. Och där tror jag varje generation måste slåss för friheten.
I ditt föräldrahem, där fanns inte något överflöd direkt. Ni var 5 syskon, ja. Och du föddes i Ekenäs, Finland. Ja. Och sen flyttade du till Malmö när du var 1 år.
Ja.
Och din pappa var pastor.
Ja, han var pastor.
Och din mamma pianolärare.
Ja, just det.
Du har haft en religiös uppfostran, eller?
Ja, vi var ju ett kristet hem. Och tyckte jag hade en fantastiskt fin uppväxt med många syskon och många barn på gården. Och de har skickat mig många, tycker jag, goda värderingar. Alltså, de ställde ju upp för andra människor utan liksom att ha någon egen vinning själv. Och låga löner. Och brorsan, jag brukar säga ibland att vi växte upp på gårdagens bröd. Alltså, min mor fick handla bröd, utgånget bröd, för det var ju bara halva priset. Men det har egentligen inte gjort någonting. Jag tyckte vi hade en fantastisk uppväxt. Engagerade föräldrar.
Du verkar personligen också gilla, får jag intrycket av, så här, livets goda. Alltså, eller har jag rätt?
Jo, men det tycker jag liksom att har man möjligheter så ska man ju njuta av livet också.
För du åker också ner sen till Sydafrika där du köper mark. Och ni öppnar en lodge. Och inte, först tänker du, ska det vara jakt eller ska det vara safari? Ja. Och det finns ju någonting där, att man kan inte ha båda två.
Nej. Alltså om man har jakt när man har safari så blir djuren skygga. Ungefär som man går ut i skogen i Sverige, då sticker djuren på en gång. Om vi vill ha safari så ska ju djuren känna sig trygga och inte få ett skott i hjärtat. Så därför får du välja om du ska ha safari eller jakt. Och det valde vi safari. Så att det blev ingen jakt som var tanken från början. Så vi driver mycket conservation. Där med nosörningar och...
För nu är det ganska länge sedan.
Nej, vi köpte ju det 2002. Alltså det är 20 år sedan. Så det har vi byggt vidare på.
Hur stor yta är det ni har?
Ja, vi har 14 000 hektar. Det är... I en fyrkant så är det en mil gånger 1,4 mil.
Och under de här 20 åren då, om du ska, liksom, hur har det varit i Sydafrika?
Ja, det är ju lite ups and down. Det var ju en väldig optimism när man då fick friheten och apartheidsystemet föll samman. Mandela blev ju president 94. Vi kom egentligen inte dit från 2002. Men Sydafrika är ändå ett fascinerande land. Jag menar, det är ju närmare 50 miljoner människor och kanske 6-7 miljoner i vita. Och där har du ändå ett fungerande rättsväsen och ganska fri press och så vidare. Den har de väl missat på en del punkter, men det är ju ändå i grunden ett fungerande land. Sen tror jag att ANC har väl regerat för länge. Alltså det är aldrig bra när ett parti regerar decennium efter decennium och har 60-70% av rösterna. Då blir det de interna maktkamperna och korruptionen internt som växer. Så det var nyttigt för Sydafrika har lite växling med marken och att ANC inte hade 100%.
Vad tänkte du med det? Du är också liksom vit som symbol och så köper man mark i Sydafrika. Var det något som du tänkte... någonting kring?
Ja, jag tänkte så här att Sydafrika är en av de få länderna där en utlänning får lov att äga mark. I andra länder, alltså jag erbjuder mark i Zimbabwe till nästan gratispris. Men då skulle du ha med dig en lokal korrupt delägare som bara ska åka snålskjuts på allting. Men i Sydafrika kan du investera och det är rättssäkerhet och du kan äga, va? Sen äger vi då, alltså Sydafrika är ju Cape Town och Johannesburg, ett lite rikt land, men alltså på fattiga landsbygden är det ju väldigt fattigt. Så jag menar, det vi har gjort där, alltså vi har ju 250 anställda där, och de är väldigt duktiga i Afrika. Har en person jobb där, väldigt hög arbetslöshet på landsbygden, så försörjer de med 6-7-8 anställda, familjemedlemmar. Så om vi har 250 anställda så... är det 1500 personer som har försörjning. Så vår lodge har ju betytt mycket för omgivningen runt omkring. Och det är ju positivt. Och vi är ju ändå en femstjärnig lodge. Över 90% av personalen kommer från community och levererar femstjärnig service. Utan att de har gått på restaurangskolor i Schweiz.
Du är konsultkung. Du har också en turistverksamhet, kan man ju säga. Mm. Och sen så har du också vid sidan av det en... Du sysslar ganska mycket med filantropi, också här i Sydafrika till exempel, som har med upplysningar kring HIV och AIDS och sådär att göra. Och sen uppe i Jämtland, vad håller du på med där?
Nej, mina föräldrar kommer från en liten by som heter Kaxås. Och där har jag varit varje år, jag var där som barn hela sommaren. Och det var ju en vital bygd på 50-talet. Och sen har man ju då sett effekten av urbaniseringen och hur vi i det här landet har behandlat landsbygden. Så att befolkningen har ju gått successivt ner. Och våren 2019, ja, då bestämde politikerna, nu ska vi lägga ner byskolan. Ska man bussa barnen någon mil bort. Och lägger man ner skolan och sen tidsfråga tills butiken läggs ner. Och sen läggs macken ner och sen dör byn. Det finns hur många exempel på det som helst i Norrland. Så då tänkte vi att ska den här bygden överleva så måste det komma dit unga familjer. Så då drev vi igång ett projekt som heter Projekt Kaxås med rubriken Vi investerar i unga familjer. Och då har vi byggt nya hus, vi ska bygga 32 nya hus där. Och sen har det stått där i många gårdar tomma. Så 50 unga familjer har nu liksom flyttat dit, många av dem har gjort det redan. Och det är ju alltså... gör ju att byn ökar från 100 till 260 invånare. Byskolan är räddad och det finns en helt annan optimism i bygden. Alltså det gick att vända den här avfolkningstrenden, vilket är rätt så intressant.
Är detta filantropi eller är det också pengar? Alltså har du, är detta business eller
nej,
filantropi?
Nej, det är ingen business så. Alltså det, sånt där tjänar inte pengar på. Men därmed så gör du någonting betydelsefullt. Alltså livet är inte bara pengar, det finns ju så mycket annat. Och kan man få den här bygden till att utvecklas, och jag har ju många kusiner och släktingar som bor där och så vidare, så skänker det ett positivt värde. Jag brukar säga på Start for Life, det har ju 500 000 ungdomar gått igenom vår fyraåriga program. Jag har sagt att det har varit min bästa investering någonsin. Alltså jag har aldrig fått tillbaka en krona. Men den totala avkastningen har varit den bästa. Alltså när vi kommer ut i klassrum i Afrika, kanske 75 elever i en klass, det är sån positiv energi i dem. Och när de sjunger fyrstämmet, då är det return on investment när man är där ute. Alltså livet är ju så mycket bredare än sista raden på resultaträkningen. Det hindrar inte att det ändå är väldigt viktigt att du driver bolagen effektivt. För man kan liksom inte bara driva bolag med förlust. Det tror ju vissa politiker när man har privata skolor. Man får inte leva av vinst. Alltså ska man bara köra förlust. Antingen är det ju vinst eller förlust. Det finns ju inget mitt emellan. Och medan så kan man inte driva en verksamhet. För att vinsten är bra för att den gör ju stabilitet i företaget. Genererar resurser så du kan investera och utveckla företagen. Så att framgångsrika företag gör schyssta vinster också. Och så får du resurser för att utveckla företaget. Så det här med liksom den här socialistiska debatten att det är så hemskt med vinster. De har inte förstått att det är liksom en, i och med att du genererar ett överskott så du får resurser för framtiden.
Jag tänker, för du verkar ju ha ett genuint och ganska stort samhällsengagemang kan man ju säga. Har du alltid haft det?
Ja, alltså jag har ju alltid följt samhället. Jag kommer ihåg när jag var i tonåren.
Ja, men just det, då är det ju sådär 68-våg och sådär. Då satt du och räknade så här på ingenjörer.
Ja, det gjorde jag. Men alltså jag kommer ihåg, det slog mig tanken att man funderar, när man går i gymnasiet så funderar på vad ska man bli när man blir stor. Det vet man ju inte. Men då tänkte jag, för det finaste jag kunde tänka ut på den tiden, det var att bli riksdagsman. Det tyckte jag var fantastiskt fint för att företräda staden eller regionen och så vidare. Va? Och det var ett utslag för att... jag kommer ihåg på den tiden, även när jag var 17, 18, 19 år, promenerade på Newsweek varje vecka. Alltså fick ett internationellt perspektiv också. Och läste tidningarna. Men jag var inte politiskt engagerad i något parti. Jag har egentligen aldrig varit. Men jag har alltid varit samhällsintresserad.
Du har ju hamnat på olika sätt. Har du engagerat dig i det som har med rättsväsendet att göra. Mats O. Sundqvist var du väldigt engagerad i. Sen var det en rättegång också med Ilmar Reepalu, Malmö starke man, där det är mutanklagelse mot dig. Och sen så var du, sen blev du faktiskt dömd i tingsrätten här för röjande av insiderinformation. Men det är ganska liksom speciella saker som rör det svenska rättsväsendet som du har varit inblandad i, eller?
Ja. Ja, Mats O. Sundqvist tyckte jag var ett... jag menar, Mats kom från samma by, Kaxås i Jämtland. Så vi träffade ju som barn. Och det var ett rättsövergrepp av staten när de klämde ut honom.
Mats O. Sundqvist var alltså kund åt banken Carnegie. Och när de hamnade på obestånd, den banken hade väldigt stor skuld till en och samma kund, så hamnade mycket av skulden på Mats O. Sundqvist. Och sedan så övertog staten banken, kan man säga, och sålde den vidare. Och här menar du alltså att...
Ja, jag vet inte om Mats O. Sundqvist fel att Carnegie inte skötte sig. Men alltså Mats O. Sundqvist hade... jag tror jag jobbade heltid och 12 månader. Och han betalade alltid sina räntor. När hans tillgångarna gick ner i värde då i den här Lehman Brothers-kraschen 2008-2009. För han hade rätt stora övervägningar. Men när han hade som lägst, då var det ändå 1 miljard mer i tillgångar än skulder. Och han betalade sina räntor. Och ändå skruvade mot honom. Och pressade honom. Jag tyckte det var ett övergrepp.
Det finns
sådana saker händer i näringslivet och vidare. Då springer alla och gömmer sig. Och ingen ville stå upp med flaggan i topp och agera för honom.
Det finns en bra dokumentär som en systerpodd har gjort om Mats O. Sundqvist, Kapitalet heter det. Åsa Secker är det som har gjort den här dokumentären. En del i den dokumentären tar upp att man kunde klämma åt honom. Det berodde också på att han var ganska ensam. Han kom inte från någon fin finansfamilj och sådär här i Stockholm. Är det en analys som du kan dela lite grann? Det fanns, han hade liksom ingen klan bakom sig, om man säger så.
Nej, jag vet inte om det har någon betydelse. Men däremot... Peter Thelin, som är en klok man, har varit på Bomås i många år. Han uttryckte så här... Att hade Mats haft SEB och Handelsbanken som bank istället, så hade de suttit långt i båten. Och idag hade han haft en förmögenhet på kanske 40 miljarder. Då har man suttit långt i båten under den här nedgången. Men de här politikerna som styrde Carnegie då, Bo Lundgren och Norman och de här.
Vi träffar ju Bo Lundgren.
Ja, vi har lagt det där bakom oss. Men de skulle då liksom visa att vi som regering, vi ger inga förmåner. Det var inte frågan om förmåner heller. De skulle bara sitta lugnt i båten. I och med att han betalade räntorna. De agerar felaktigt. Det är min, jag har skrivit ett kapitel med det i en bok.
Ja.
Det tyckte jag var fel. Sen var det ju tragiskt. Jag skrev den där boken. Så skulle vi ha bokrelease en måndag i Malmö 2013.
Och boken heter?
Mina tre liv. Och då var det ett kapitel om Mats. Och det var väl det som väckte mest medial uppmärksamhet. Och skulle Mats komma ner på den här, så ringde jag honom på fredagen. För han skulle komma ner till Malmö. Och det tyckte han var så fantastiskt. Äntligen läggs sanningen på bordet, sa han, skulle han komma ner. Och sen förolyckas han i helgen genom att han åker ut en slänt och får väl huvudet i sten och omkommer. Så det var ju väldigt tragiskt.
På en fyrhjuling?
Ja, på en fyrhjuling, ja. Så det var ju tragiskt.
Får jag fråga, var ni liksom, ni var inte affärsbekanta, ni var gamla vänner alltså?
Ja, vi var ju från samma by. Ja, men där är man ju släkt med varandra generation efter generation. Vi var inte närmaste släktingar, men vi har känt varandra i alla år. Men vi har egentligen aldrig gjort några affärer ihop, för han har ju varit i fastighetsbranschen och jag har varit i IT-branschen.
Nu säger jag tre saker som har med rättsväsendet att göra. Det kanske är något mer som jag har missat, som, där du har figurerat mycket i media. För sen hade vi det här med Ilmar Reepalu, där du faktiskt, du bjöd ner honom till lodgen. Och det tyckte man att det där liksom är mutbrott, så där får man inte hålla på.
Nej, men det var helt korrekt gjort. Alltså, lagstiftningen är sådan att...
Som, ja, du fick rätt.
Ja, vi blir fria i alla instanser. Alltså, som privatperson får du lov att bjuda dina vänner som du vill. Oberoende av belopp. Du betalar själv med privata skattade menar, pengar. Men företag får inte lov att göra det. Och särskilt inte om det är kunder. Och jag skulle inviga den här lodgen i Sydafrika. Vi umgicks med Ilmar Reepalu privat. Jag bjöd ner ett 30-tal privata vänner på den här invigningen. Varav Ilmar var en och hans fru. Och då betalade jag flygresorna. För att de här 30 människorna har väldigt olika ekonomi. Vi har ju vänner liksom som har svårt att få månadsekonomin att gå ihop. Du kan säga till dem att... Nej, men det är kul att komma ner på invigningen. Köp du en flygbiljett, kostar 10 000. Om du åker ekonomiklass. Eller om du åker business, eller jag. Så då... Och vi hade ju god ekonomi. Så jag bjöd de här vännerna, inklusive Ilmar. Vilket är fullt lagligt. Sen är det ju så att om jag då som ledande företagare i Malmö... För att de här åklagarna då... De gillar ju case där de får medial uppmärksamhet. För de synas i tidningarna och då ska det vara samhällets riddare, tror de. Och media tycker ju då att... Jag menar, det är många mördare som skriver att mannen från Halland och sådana grejer. Men om du är jag, då är det liksom Dan Olofsson direkt, va? Med bilder och namn och allting, va? Då är liksom inga... respekt för den enskilda individen. Nej, egentligen skadeverkningarna mot mig var mycket större eftersom jag har stort företag och så vidare. Det där är lite konstigt system. Men det enda man kan göra är att du får ju hävda din rätt. Och sen får du köra domstolsprocessen och sen får du rätt i slutändan.
Och sen det tredje då, som är ändå ganska färskt. Då är det fastighetsbolaget Victoria Park som Greg Dingisian i spetsen som har... miljonprogramsområden runt om i Sverige. Och det här ska då säljas. Och första köparen är Starwood. Och de, Greg Dingisian säljer direkt till dem. Och sen så kommer då tyska Vonovia med ett nytt bud. Och mellan de här två buden så skickar du ett sms till en annan person, Percy Nilsson, att det kommer ett annat bud. Hur tänkte du då?
Nej, det var det så att... För att Stavro skulle... Jag var ju största ägare efter Greg. Och skulle Vonovia då, som de hette, tyska bolaget, lägga ett bud. Så ville de ha med sig mig och stödja det budet. Och det innebär ju att vi förhandlade ju då ett antal dagar. Och kom i mål med en lösning som var värd 1 miljard mer för aktieägarna än det andra budet. Så det jobbar jag rätt intensivt med. Och så kom vi överens... Men när vi sen hade kommit överens så hade de ju... De villkorade sitt bud med att de skulle få mer än 50% av rösterna. Och de hade vid den tidpunkten en bit över 30 någonstans. Jag kommer inte ihåg siffran exakt. Så när vi var klara med vår förhandling, och det var ju rätt så angeläget för aktieägarna, för det kom inte väsentligt högre bud, så var ju nästa fråga... Nu är det ju faktiskt viktigt att de kommer över 50% så att aktieägarna ställer upp. Annars faller Vonovias bud. Och för mig var det värt faktiskt 200 miljoner att deras bud fullföljdes. Så det är klart jag har ett starkt intresse, andra aktieägare har ett starkt intresse, att budet fullföljs. Och vad kan jag göra i det läget? Jo, då kan jag fundera, känner jag någon aktieägare som inte har tagit ställning till det här budet? Som jag på något vis kan påverka, vilket är helt legitimt. Så att de accepterar budet. Och den enda jag kom på, det var Percy Nilsson. Jag skickade ett sms till Percy. Hej Percy, kommer ett bud. Detta är insiderinformation, jag flaggar upp det för honom. Och så va. Och signalvärdet är liksom att nu har jag accepterat det här budet. Det är rätt trevligt om du också gör det. För det gagnar alla. Och detta menar jag är en fullt laglig transaktion. Det menar också min advokat och så vidare. Nu råkar inte tingsrätten tycka det av en rätt speciell anledning. Och jag tycker egentligen de tyckte fel. Och så fick jag 90 000 kronor i böter. Och det kunde jag väl betala de där 90 000 kronorna, för det kostar faktiskt mer och mer besvär att köra det i hovrätten. Men jag tycker rätt ska vara rätt. Alltså det var ett felaktigt domslut och sånt händer ibland.
Ni sa att ni skulle överklaga till hovrätten. Ni sa ju att ni skulle överklaga till hovrätten.
Så att det kommer upp nu nästa år.
Åklagaren menar ju på att nej, här har du pekat ut för Percy att här ligger pengar på gatan som du kan hämta.
Ja, det är så tramsigt. Så jag menar, Percy som är miljardär, skulle han riskera att hamna i fängelse för att tjäna ett antal tusen lappar? Det är helt orimligt.
Jo, nej, men saken är han...
Varför skulle jag ha ett intresse att Percy skulle göra en olaglighet? Det är helt orimligt.
Nej, problemet, han frias ju. Men han handlar ju också senare, ja, efter att ha fått det här sms-et.
Ja. Men då hävdar ju han att han handlar inte själv, utan det sköter en person åt honom. Och den personen har inte haft den information. Men däremot så just då var ju den stora spekulationen i Malmö. Skulle det komma ett högre bud? Alltså det var ju faktiskt rätt naturligt. Alltså om alla snackar om det kanske kommer ett högre bud. Så även om du inte har insiderinformation så kan det vara en rätt naturlig spekulation. Ja, det är kanske 50-50 att det kommer ett bud. Då kanske jag köper. Så att det är ju inte helt orimligt att man köper aktier. Även om, alltså, om man inte har insiderinformation. Så att det där kommer nog att gå. Man får hävda sin rätt helt enkelt.
Ja, detta då som du sa tidigare, att här liksom, då blir det Dan Olofsson och det blir Dan Olofsson och så. Vad tänker du när det stormar sådär kring dig medialt? För nu, det är ju ändå sådär liksom att, om vi tar som Ilmar Reepalu till exempel, ja, men då är det ju ungefär korruption och nu är det insiderbrott. Alltså det är ju ganska, stämplarna är ju ändå, alltså det är ju reella grejer.
Ja, men de är inte reella för att de har ingen relevans när det gäller om det var ett faktiskt brott. Men däremot är det ju rejält för att media slår ju upp det, va?
Ja.
Och det kan jag inte göra någonting åt, va? Och då är det ju med namn och fotografi och hela köret, va? Men om det är någon som har mördat Palme, då syns de inte med namn. Men vi företagare, vi ska vara någon sorts sånt här släkte som man får lov att kränka precis hur man vill när man är journalist.
Men tänker du då att här, nu kränker de... Alltså, ja, men hur känner du när det blir så?
Ja, men jag har varit med så pass länge. Alltså, jag kommer ihåg de första grejerna tog jag upp med.
Vilka var det?
Ja, det var ju de här med Reepalu-grejerna. Mm. Alltså, då det tog jag faktiskt upp med. För jag tyckte det var så djupt orättvist. Och sen så brända... Alltså, jag tror det tog mig 5 år innan det gick över. Så när journalisten kanske 3 år efter så skulle skriva någonting, var ett helt annat ämne, så avslutade de alltid med någonting. Jo, så har vi det här med Ilmar Reepalu och mutorna, så ska de alltid göra en eftersläng. För det tycker de liksom, han ska ha sig en släng då, va? Han har tjänat pengar och det gillar inte vi socialister. Och så klämmer man ut. Men nu har jag varit med så pass länge så jag känner mig inte så personligt. Alltså det viktiga är att du själv upplever att du inte har gjort någonting fel. Då får man sätta sig över sånt där.
Jag såg på er hemsida nu att ni är med i Doxa, som är ju, ja, Greg Dingsians fastighetsbolag som han driver utifrån de kontakter han har skapat under årens lopp kan man ju säga. Vad investerar du mer i och varför gick du in där?
Nej, det var... Alltså det där, i vår värld är det ju en väldigt liten investering. Alltså det är ju liksom promillen av våra tillgångar. Så att vi tyckte väl det där kunde kanske vara trevligt att vara med på. Men vi har inte fokus på det, utan vi fokuserar på att driva vår rörelse. Sen har vi några sådana här investeringar.
Ja, vad är det mer för investeringar?
Nej, men vi har ju ett antal bolag. Vi är med det här Radian som gör de här soffbrädorna, elektriska soffbrädorna, och Brainlit som har biologiskt ljus och lite sådana här. Men i vår värld så är det rätt så små grejer sammantaget. För att vi har hela vårt fokus på rörelsen. Sen kan det vara bra att ha lite andra tillgångar. Om man har lite cash över så kanske man köper något ibland.
Och du, din roll idag, vad är det för någonting? Vad gör du en vanlig dag? Nu är du i Stockholm här, du skulle vara här i 3 dagar till exempel. Vad gör du för någonting?
Nej, men 2 dagar är det väl. Nej, men jag vill inte ha så mycket möten. Och vi håller på att privatbygga på lite ställen. Och sen håller jag kontakt med mina chefer. Och egentligen gör det jag tycker är trevligt. Så att jag har inget behov av att dra på mig en massa aktivitet. Jag vill inte sitta i många styrelser och sånt. Alltså sånt som tar tid. Alltså frihetskänslan för mig är oerhört viktig. Och det är en frihet att styra sin egen tid. Jag vill inte ha någon sekreterare som bokar upp min tid och sånt där, utan det gör jag själv.
Så först så var friheten pengarna och nu är friheten tiden.
Ja, pengar var ett medel. Mm. Alltså pengar är egentligen bara ett medel för att skapa frihet. För då kan du ta dina egna beslut. Har du inte det så blir du väldigt beroende av en massa andra människor. Men jag är en självägande bonde och kan ta mina egna beslut och värdesätta det.
Nu när ni inte har så mycket skulder, ni har ganska stort kanske investeringsutrymme och sådär. Tittar ni på bolag att köpa? Går det några sådana diskussioner? Det finns också flera konsultbolag på börsen som har gått ner ganska mycket och sådär.
Alltså vi köper ju varje år ett antal mindre. Det är olika dotterkoncerner som köper lite mindre bolag. Men vi driver inte. Alltså nu tar vår verksamhet. Vi gör ju bra resultat, va? Men sen ska du betala skatt. Alltså när du växer så binder du rörelsekapital. Du kanske gör lite förvärv. Du ska ha utdelningar till minoritetsägare och så vidare. Och allt det där slukar ju cash. Så att vi vill inte liksom. Jag menar, vi skulle mycket väl kunna lägga upp några miljarder, va? Men det vill vi inte, vi vill ha lågt. Därför så söker vi inte aktivt större förvärv. Och jag menar, ja, nu så växer vi ändå med 3 miljarder i omsättning som vi självfinansierar. Och det är vi nöjda med, 30% tillväxt.
Och vad ligger marginalerna på ungefär?
Ja, alltså det är olika typer av verksamhet. Sigma ligger på lite över 10%, Nexor strax under. Sen Polia, Payon och A-Society är ju mer lågmarginalbusiness, 4-5%. Men de tjänar ändå pengar, så att det är olika verksamheter.
Men det är just det att det är lite lägre marginal på konsultbranschen än till exempel IT-tjänster eller någonting. Det är också därför som det kräver volym.
Ja, det är volym som gör vinsten i kronor. Men jag menar, som Sigma gör väl en hel 12% marginal i år. Det är vi nöjda med. I och med att vi växer över 30%. För det kostar pengar att växa. Rekryteringen kostar pengar. Du ska hitta nya kunder. Så menar, kan du växa med 30% och 11-12% marginal, så är det fantastiskt. Man brukar ju rita upp, analytiker ritar upp diagram med marginal på ena sidan, tillväxt på andra. Och ligger du längst upp i högra hörnet så är du en winner. Och det är där vi ligger.
Stort tack för att jag fick komma hit. Vi har bara frågan, när gjorde du din senaste affär? Och kan du sakna att göra en massa affärer? Sådär?
Ja, alltså jag tycker det är roligt att göra affärer. Jag hade en kamrat som satt där igår och vi diskuterade en affär. Men jag kan inte säga vad det var. Vi gjorde inget avslut heller. Så att det återstår att se vad det kan bli. Men att göra en affär tycker jag är fantastiskt roligt. Va? För då gäller det att hitta en lösning som är bra för båda parter. Och så att man kommer till ett avslut. Det är många som bara sitter och pratar och kommer aldrig till avslut.
Yeah.
Och där har jag faktiskt haft nytta av mitt matematiska intresse. För att det gäller att ofta hitta en konstruktion som liksom blir bra för båda parter. Och det är många parametrar du kan spela med i en affär.
Jo, för jag tyckte när jag satt bredvid dig så sa jag, men kan inte jag komma och kan inte du vara med i podden och sådär? Så sa du, ja, jag kan här i övermorgon, så, eller på torsdag 21:30, och det där hade du i huvudet på något sätt. Och det gick väldigt snabbt liksom. Är du snabb sådär?
Nej, men jag är rätt snabb. Ja. Och det är det enkla skälet att jag tar bollarna direkt. För gör jag inte det så glömmer jag av dem. Jag direkt.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Ja. Okej, okay, tack.
Du, jag såg att det fanns ett piano här ute.
Ja, ja.
Du vill inte spela någonting, nej? Eller du hinner du? Hinner du?
Ja.
Kan du sjunga, eller?
Nej, jag är sämre på att sjunga.
Kan du inte det? Nej.
Men en enkel...
Jaha, det är ingen piano, det är flygel, eller?
Enkel amatör. Jag spelar lite olika instrument. Munspel är faktiskt senast jag
nämnde. Är det det? På den marknaden med mig, Helene Rådstein, som idag har intervjuat entreprenören Dan Olofsson. Den här podden, den är tillbaka redan på fredag. Håll ut. Hej då.